Välkommen i Jesu namn till denna andaktsstund. Vi ska läsa Herrens ord ifrån Jesaja-bokens 33 kapitel. Och det är bara två verser vi ska stanna inför där. Jesaja 33, vers 5 och 6. Men innan jag läser orden så blir vi stilla i bön. Vi tackar dig, du evige allsmäktige Gud, för att du talar till oss genom ditt levande ord. Och nu ser du, Herre, om det är någon som på ett särskilt sätt behöver denna hälsning från ditt ord. Så ber jag dig att du med din ande för det till hans eller hennes hjärta. Ja, vi behöver ju alla ditt ord, men det kan vara någon, Herre, som du har en särskild hälsning till idag. Och då ber jag dig om att budskapet ska få nå fram. Och jag tackar dig, Herre, för att ditt ord är levande och kraftigt. Det är verksamt och det gäller här och nu. I Jesu namn. Amen. Jesaja 33, vers 5 och 6. Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Jag tror att man kan säga att det finns en tendens hos oss alla. Och det är den här tendensen att vi vill upphöja oss själv. Och det här är ju så att hos en del så är det ganska uppenbart. Men hos andra så märker man det inte så lätt. Det kan vara ganska väl dolt. Men alla är mer eller mindre präglade av den här inställningen eller hållningen. Man vill vara någonting stort. Man vill upphöja sig själv. Och det här kan man ju märka ganska tidigt hos barnen. Ett barn behöver inte vara gammalt förrän det liksom vill visa ganska tydligt. Ja, men jag kan själv, kan själv. Man vill vara någonting. Man vill upphöja sig själv. Men hos Gud så är det helt annorlunda. För vad är det som står här i texten? Jo, det står att upphöjd är Herren. Alltså han behöver inte upphöja sig själv, för han är den upphöjde i sitt heliga, gudomliga väsen. Och här står det att han bor i höjden. Han sitter på den himmelska tronen. Och det här att han bor i höjden, det är också ett uttryck för hans gudomliga majestät. Han är den evige, med en orubblig maktposition. Han är, som Bibeln talar om, konungarnas konung och herrarnas herre. Vi kan ju tänka ungefär så här att ja, men det är ju presidenterna i Amerika eller i Ryssland, det är de som har makt, den stora makten här och inflytandet i världen. Ja, på ett sätt kan man ju säga det, men vi får inte glömma att den som har den yttersta makten, det är alltid Herren i himlen. Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden, står det här i vers 5 i Jesaja 33. Och samtidigt som vi ser Herrens höga och upphöjda position, så är det så viktigt att lägga märke till hur Gud ser på dig och mig. Hur han ser på oss små människor. Och då står det i den 138:e salmen i den 6:e versen. Herren är upphöjd, men han ser till den ringe. Han känner den högmodige fjärran ifrån. Herren ser till, alltså han förbarmar sig över den ringe, den som är liten, den som inte har något eget att berömma sig av. Den som jag behöver bekänna, som vi säger i syndabekännelsen, jag fattig, syndig människa. Ja, det är ju detta som är verkligheten om mig och om dig. Du kommer inte längre, du är en fattig, syndig människa i dig själv. Och jag vill bara fråga dig om Guds ande har fått visa dig det här. Din personliga situation. Alltså att synden har påverkat alla områden i ditt liv. Och börjar du förstå något av det här, då blir du inte stor. Då krossas liksom alla högmodstankar. Och du inser att till och med det bästa av allt du försöker göra, det är besmittat av synd. Och jag vet det här utifrån egen erfarenhet. Jag kan inte ens hålla en andakt som inte är präglad av att jag är en syndare. Och ändå så har vi alla med Gud, den heliga och upphöjde, att göra. Och hur ska du kunna bestå inför honom? Bibeln har ett klart svar. Det står till exempel i 1 Petrusbrevet 5:5. Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Vad är det då för nåd som Herren ger till det ödmjuka? Jo, han kommer själv till den ödmjuke med sin frälsning, med syndernas förlåtelse, med liv och salighet. Jag tänker på det här förunderliga bibelordet i Jesaja 57:15, där det står: Du, så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Herren är den höge, upphöjde, den helige. Han bor i det höga och heliga. Han bor i himlen. Men lägg märke till, det står också. Han bor också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Det här kan jag ju inte förstå med mitt lilla förstånd. Men det står så i Guds ord. Och varför kommer han just till den som är förkrossad över syndafördärvet som påverkar hela personligheten? Jo, han kommer för att ge liv åt det förkrossades ande och för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Han kommer till sitt Sion, till sitt sin församling på jorden, det vill säga alla benådade syndarna. Och så står det här i texten att han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Och så står det också i vår text här i Jesaja 33 i vers 6 om Herren, att han är rik på frälsning, vishet och kunskap. Och det kan verkligen sägas om Herren Jesus Kristus. När Jesus får ta hand om den ringe ödmjuke som jag ständigt måste bekänna om sig själv, jag fattig, syndig människa. Då visar han att han är rik på frälsning. För den som tar sin tillflykt till Jesus och tror på honom, då blir det inte liksom bara så att han blir nätt och jämnt frälst. Men det står i Hebreerbrevets 7:e kapitel, jag läser vers 24 och 25. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Han kan helt och fullt frälsa. Alltså helt och fullt, det vill säga fullkomligt. Inte liksom bara med nöd och näppe. Nej, hos Jesus är allt så fantastiskt rikt. Han ger nog och över nog. Det som man säger i Johannes evangeliets 10:e kapitel. Jag har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Allt hos Jesus är så överflödande. Han är rik på frälsning, som det stod här. Rik på vishet och kunskap. Han är först och främst rik på frälsning. Det vill säga att hans fullkomliga förlåtelse, hans rättfärdighet, hans fullkomliga laguppfyllelse, allt, det blir ditt i samma ögonblick som du tror på Jesus. Du får allt på en gång. Och när man anar lite grann av den här trons rikedom hos Jesus, ja, då känner man igen sig i det Lina Sandell sjunger i en av sina sånger. Jag ska bara citera en av verserna. Fattig, men dock rik, är en Kristi brud. Fattig i sig själv, rik uti sin Gud. Fattig på allt gott, rik i honom blott. Ja, hos Jesus så är en kristen rik på frälsning. Men det stod också rik på vishet och kunskap. Och så kan man fundera, hur kan det verkligen komma sig? Inte tycker jag själv att jag är rik på vishet och kunskap. Tycker jag mig sakna båda delarna. Men det märkliga är att det är sant det som psalmisten säger i den 119:e psalmen. Det står i vers 9. Där säger psalmisten: jag är klokare än alla mina lärare. Men så kommer det en förklaring. Ty jag begrundar dina vittnesbörd. Och vad är det för vittnesbörd vi finner i Bibeln? Ja, bland annat har vi ett svar i Kolosserbrevet 2:3. Där står det: i honom, alltså i Kristus, är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och då har jag allt det här i Jesus. Den vishet och kunskap som går utöver all jordisk vishet och kunskap. Det är fråga om någonting himmelskt. Då är jag rik på vishet och kunskap. Och så står det till sist ett uttryck som jag vill ta med till sist på slutet här. det är väldigt viktigt att få med sig det i Jesaja 33:6. Han, alltså Herren Jesus, ska vara din framtidssäkra grund. Han ska vara din framtidssäkra grund. Och när man tänker på framtiden, ja, det är lätt att bäva. När vi tänker på det som hör framtiden till här på jorden, så vet vi ju att Jesus, han har talat om att ja, den yttersta tiden, den ska bli svår. Det handlar ju bland annat om krig och rykten om krig och naturkatastrofer, villoläror och den tid när kärleken hos de flesta ska kallna. Och så kan man liksom fråga sig, finns det något framtidshopp när de här mörka molnen tonar upp sig mer och mer? Ja, Gud var det tack, det finns ett framtidshopp. Herren som är upphöjd och bor i höjden, han ser till den ringe, till den hjälplöse, till den som inte har någonting hos sig själv att hoppas på, varken för framtiden här på jorden eller för evigheten. Och så står det, han ska vara din framtids säkra grund. Herren Jesus Kristus är din tillflykt. Och är han din tillflykt, så då sviker han inte i nödens tid. Hos honom har du din framtids säkra grund. Och framförallt den säkra grunden inför evigheten. Jesus själv och hans försoningsblod, det är en grund som håller för syndare, benådade syndare. Varför håller den? Jo, därför att den här grunden är ordnad av Gud själv. Gud ordnade en säker grund för dig i Jesus Kristus. Det som det står i en sång om Jesus. Han är den säkra grund som Fadern lagt. Och samma tanke finner vi i Bibeln i Jesaja 28:16. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Ja, den som vilar på den här stadiga grundvalen, Kristusstenen, Kristusklippan, får verkligen vara trygg. Ja, man har orsak att vara trygg. Och ändå ska det sägas att det inte alls ovanligt att ett Guds barn kan känna oro, ovisshet, ängslan inför framtiden och kan fråga sig många gånger, hur ska det verkligen gå för mig? Och då vill jag säga till dig som är en kristen, till dig troende vän, du som inte kan vara utan frälsaren, du som varje dag behöver hans nåd och förlåtelse i kraft av försoningsblodet som utgöts på Golgata. Det som utgöts också för dig. Du får komma ihåg en sak. Och det är detta att dina känslor, dina upplevelser, dina tankar, de skiftar. Det går upp och ner med det. Men den frälsningsgrund som Gud har lagt i Kristus, den står fast. Och därför är det så mycket, mycket bättre att känna sig osäker på en säker grund än att känna sig säker på en osäker grund. Och jag skulle önska att du som är Herrens vän, som lyssnar på det här avsnittet idag, att du kunde få nåd att ta till dig skriftens löfte om Herren. För det gäller dig. Han ska vara din framtids säkra grund. Och jag avslutar med en sångvers. Det finns en evig tröstegrund för arma syndare. Den vacklar ej en enda stund med deras vacklande. Den grunden är försoningen, Guds verk i sonen, frälsaren. Gud vare tack för nådens grund, Guds eviga förbund. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Men vid hans kors